Du lyssnar på Vara Frank av P.O. Bengtsson, uppläst av mig, Anton Körberg. Efteråt. Vibeke och jag sitter i bilen på parkeringsplatsen utanför snabbmatsrestaurangen med motorn avslagen. Och allting har redan hänt. Jag letar efter distraktioner utanför fönsterrutan för att få respit från tankarna. Och runt omkring oss konkar andfådda människor på matkassar och försöker febrilt att leta reda på sina bilar bland mängden av blänkande karosser. En kvinna kämpar och sliter i kopplet för att hennes hund ska hoppa upp i bakluckan på kombin. Jag kan knappt slita blicken från två dödsföraktande tonåringar i trasiga jeans som turas om att åka zigzag i en shoppingvagn mellan bilarna som kör runt på parkeringen. Det är en lek som kan sluta illa. Tonåringarna tjuter som ångvisslor när folk skriker efter dem och väjer undan för att inte bli mosade av den skenande shoppingvagnen. Jag håller på ungdomarna. Ja, det måste jag. Idiotin kan ibland vara helt oemotståndlig, säger jag. Vibeke svarar inte, men jag vet att hon tycker likadant. Egentligen. En man med bakåtkammat hår och mängder med plåster i ansiktet arbetar sig mödosamt förbi oss, centimeter för centimeter, med hjälp av sin gnisslande rullator som han lagt hela sin kroppstyngd på. Stora svettpärlor rullar från pannan och över nästippen på honom. Och det går så långsamt att förflytta sig att jag är tveksam till att han kommer hinna hem till imorgon bitti, vart han än ska. Och Vibeke suckar på det där hjärtskärande sättet som bara hon kan och vevar ner fönstret på sin sida och sticker ut huvudet. Går det bra? Behöver du hjälp? Nej, nej, säger mannen och hostar illavarslande. Jag klarar mig. Du vet, det går nog lättare om du slår ifrån bromsarna på rullatorn. Mannen tittar ner mot handtaget där bromsen sitter och inser att Vibeke har en poäng. Deras blickar möts igen. Och rullatormannen ser hjälplöst tacksam ut och gör en rörelse med tummen innan han lossar hjulen ur bromsarnas grepp. Mannen rullar mödosamt vidare mot sin destination, nu dubbelt så fort men fortfarande oerhört långsamt, och vinkar till oss över axeln utan att vända sig om. Vibeke sätter nyckeln i tändningslåset, men precis när hon ska starta bilen lägger jag min hand på hennes ben med handflatan uppåt. Hon stannar upp i sin rörelse, kommer av sig, tittar förundrat på handen och sen på mig. Tvekar lite, men lägger sin hand i min. Jag vill säga något, men Vibeke hinner före. Du ser blek ut. Jag vrider backspegeln åt mitt håll och studerar ansiktet. Ja, men jag har ju fått sol både igår och idag, svarar jag. Jag håller mig gärna i skuggan. Vi rödhåriga måste vara försiktiga. Vi är inte bjudna på solfesten som människor med tåligare pigment. Men jag kunde inte låta bli att vända ansiktet mot solen de senaste klara höstdagarna och underskattade säkert hur starkt den kan lysa så här års. För en gångs skull sökte jag mig till solstrålarna som letade sig ner mellan husfasaderna. Jag måste ju leva också, inte bara hålla mig i mörker likt ett skadat djur. Jo, fast under solbrännan ser du blek ut. Går det ens att försöka förklara det där? Säger Vibeke så av omtanke eller är det en medveten förolämpning eftersom hon är förbannad? Jag trodde att vi hade kommit en bit längre än så i vår krishantering. Visst stämmer det att det senaste halvåret varit en sträcka av genomskinliga dagar. Och innehållet i dem har ju dunstat bort. Jag har en kanande känsla i mellangärdet som inte släpper. Antagligen älskar vi varandra fortfarande. Jag vill tro det, men jag är inte helt säker på vad det betyder. Eller om det räcker. Ibland önskar jag att det fanns något annat i livet än kärlek, säger jag på en utandning och spänner fast säkerhetsbältet. Våra händer lossnar ur varandras grepp. Och jag ser på Vibeke. En bekymmersrynka framträder i pannan på henne. Och jag är rädd för att den aldrig kommer att försvinna. Den typen av rynkor har en tendens att fastna på människor. Plötsligt en dag går de inte längre att släta bort med en smekning.